Låt ditt rike komma, så som i himmelen såg på jorden. Amen. Tack Rebecka och teamet. Har en så maffig dag med många olika program, så jag tror vi kör igång med predikan direkt och onödigt svammel förbi ses. Jag har en text från Lukas 19 som jag gillar mycket. Jag vill läsa den från vers 1 framåt. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman i tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det ställe såg han upp och sade till honom: Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förärat. Han tog in hos en syndare. Men Sackeus stod där och sade till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger till de fattiga. Och jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa det till honom: idag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Personligen så gillar jag den här texten väldigt mycket. Jag tycker den är inspirerande. Den berättar någonting om hur Jesus var. Samtidigt utmanar den oss också, den utmanar oss religiösa. Att tänka lite bredare, att inte vara så fyrkantig och så vidare och så vidare. Den beskriver hur Jesus bemöter en man som väldigt hatad och föraktad av folket. Och man ser hur detta kärleksfulla möte leder till att Sackeus omvänder sig till ett sådant mått som väldigt få av oss kan jämföra oss med. Han ska ge tillbaka allting och så ska han ge fyrdubbelt till och med utöver vad han var skyldig. Jag skulle hitta bara snabbt tre fina poänger i denna text som tror jag kan hjälpa oss. Vi har en dröm, Lila nämnde den, men vi har en dröm här i församlingen som heter kort och gott: låt oss göra Vasa till en vackrare plats. Den är väldigt bred men den är väldigt kraftig samtidigt. Till exempel kan du plocka upp ett skräp när du går förbi på vägen. Då gör du Vasa en vackrare plats. Och framförallt så behöver du inte slänga skräpet på vägen till att börja med. Skäms om du håller på med sånt. Du kan ha talkar efter kyrkan. Tre poänger som kanske kan svida någon religiös gen här under mötet, men det är mitt mål också. För det första: lev ett autentiskt liv. Det betyder lev ett äkta, genomskinligt liv. I början av Lukas, alltså samma bok, så finns en intressant text. Där Jesus säger kapitel 4. Så här: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och en syn för de blinda, för att ge förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Jesus sa det om sig själv, att han var den som hade kommit för att predika ett nådens år och för att söka upp de förlorade. Och vi läser då i kapitel 19 att Jesus levde som han lärde. Enligt en undersökning i USA, vet ni vad främsta orsaken varför en ateist inte vill tro på de kristna? De lever inte som de lär. Den främsta orsaken för folk inte tror på oss i kyrkan: vi säger en sak och vi lever på ett helt annat sätt. Vi säger här på predikstolen, vi kan citera ett antal bibelverser, att Gud älskar alla människor. Och sen går vi ut och vi är dömande, vi skvallrar, vi ljuger. Vi talar illa om chefen, vi talar illa om läraren, vi talar illa om allt som rör på sig. För vi tycker att det är så synd om oss. Det är klart att världen inte tror på att Gud bor i oss om vi lever som att Gud inte bor i oss. Din lilla, nu ska jag inte säga vad jag tänker här direkt i början av predikan. Men vi behöver tänka ändå så, att vill vi nå människor där ute, hör på mig nu. Den enda Gud som många människor kommer att träffa på under hela sitt liv, det är du. Inte för att du är Gud, men Gud bor ju i dig. Så om inte du lever som att Gud bor i dig, då behöver du eventuellt fundera att du behöver omvända dig. För mitt Gud syns någonstans i ditt liv. Om jag får vara lite radikalare än i första minuten, har du då mött honom? Går det att möta den levande Guden utan att han förvandlar och förändrar mig? Har du dopat med brodern? Han är så till sig så han är ännu kvar där inne, eller någonstans sitter han och kommer ut där. Där han. Han så till sig så tog många minuter när han kom ut därifrån. Han fått möta Gud på en picknick här i sommar. Någonting händer med oss när vi möter den levande Guden. Inte, och det måste man ju sätta till i alla parenteser nu för tiden och tillägg. Inte så att våra liv blir perfekta, utan våra liv blir beroende av honom som är perfekt. Vi går genom dödsskuggans dal ibland. Och det är pina och det är elände. Men vi ska inte då visa utåt en sak. Och så är vårt liv en helt annan sak. Vi behöver leva äkta. Det första, tror jag ändå viktigaste verktyget vi har i vår kristna tro, det är vår äkthet och ärlighet. Petrus säger i kapitel 1 och 7 att äktheten i vår tro är långt mera värd än guld. Men när Jesus hade sin kamp i Getsemane, han stängde inte in sig i någon bunker någonstans i det allra heligaste. Så bad han Gud, låt mig nu visa en bra fasad där ute. När det stod att han hade ångest och blod kom ur hans panna för ångesten var så stark. Vaka och be med mig för jag har ångest ända till döds, sa han. Jesus var aldrig rädd att visa när det var lite mörkt och svårt i livet. Men det tycks vara som så, när man går in i denna församling eller vilken församling som helst, då behöver vi bli lite finare och bättre. Annars kommer vi inte till kyrkan. Men kära någon, om inte vi kan komma till kyrkan när vi har en dålig dag, när ska vi då gå till kyrkan? Är vi då beroende av honom? Jag menar, du är inte lika beroende av Jesus när du har en bra dag som när du har en dålig. Så när du har en sämsta dag, då borde du bara på något sätt skruva fram kalendern så det blir söndag snabbt så du får komma till kyrkan och få hjälp av honom. Vi måste vara äkta och ärliga med vår tro. Inga dumma pingstfasader. Det leende ska upp och alla ska se hur helig du är. Bort med det, som Paulus säger. För vi måste som troende leva som vi lär. Jesus främsta anklagelse mot fariseerna, det var ju inte att de höll på med massa lagar. Och han säger så här. De ska, alltså allt som de lär er, alltså fariseerna, ska ni göra och hålla. Det låter ju dumt, det tycker jag, som har läst Mose lag någon gång. Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för det talar men handlar inte. Och då handlar det inte om veckohandlingen. Det handlar om att de säger en sak, men de lever inte samma sak. Så vi kan inte säga att Gud älskar alla människor om inte vi själva gör det. Jesus visar att han levde som han lärde genom att han gick till trädet där denna Sackeus fanns, sökte upp honom, gav han fokus och uppmärksamhet och till och med bjöd in honom sig själv på mat. En underskattad pastoral hemlighet att bjuda in sig själv på mat. Spara ganska många euron i månaden. Men framförallt så ska vi se våra medmänniskor. Älska dem, och det är nästa punkt. Vi ska älska syndaren. Det vill säga alla människor. Det som hände då Jesus bjuder in sig själv till Sackeus var att folket runt omkring sig började mumla förargat. Vi vet att det är riktigt illa när folket mumlar och förargat. De mumlar om Mose och så mumlar de om Jesus. Och det är ju så, eller de resonerade så här, att hur kan en påstått helig man umgås med en sådan föraktad syndare som Sackeus. Sackeus var chef, han var förman på tullen. Och de som jobbade inom tullen, de hade ett samarbete med romarna. Och romarna, de var inte bara populära hos judarna. Och dessutom så hade de en förmåga att om tullen var 10% så tog de 5% själv och satt i fickan. Som en tilläggsskatt som människorna fick betala. Och det gjorde dem ännu mer hatade och avskyvärda. Och i den kontexten var det helt obegripligt hur Jesus kunde få äta med en fiende till judarna. För i den kulturen var det som så att den du åt med accepterade du. Det var som att det var vänskapströskeln, den bröts när man åt tillsammans. Då sa man till den andra, jag accepterar dig som den du är. Och då förstår man att hur kan någon som skäl och förstör och till och med samarbeta med våra förtryckare? Hur kan någon umgås med honom? Någon som påstår sig vara helig? Vi säger ofta att vi ska älska syndaren men hata synden. Jag är lite allergisk mot det där. För när vi har så mycket, går åt så mycket energi att hata synden, att det lite svämmar över på syndare. Som är riktigt emot allt som nu kyrkan tycker om att vara emot dem. Så den som är då håller på med det vi nu är emot, som tycks vara 99% av allt som rör på sig. Så den som håller på med det där då som vi är emot, så uppfattar ju inte att de är bara emot det som jag gör, de är inte emot mig. Nej, de uppfattar att kyrkan är emot mig. Jag vågar inte då och jag vill inte komma till församlingen. Jag vill påstå så här en halv första radikal mening ikväll. Att om inte din kärlek den medmänniska är så stor att den bortser från en medmänniskas tillkortakommanden, så behöver du omvända dig. Om du inte kan älska en medmänniska mitt i hans elände och skit, om du inte kan bortse från hans smuts och de synder han eller hon håller på med, då behöver du mer av Jesus i ditt liv. Församlingarna blir känd ibland som en sån som håller på och pekar på folk. Vi behöver vara den som pekar på Jesus åt folket. Så att människan får se honom. Vi är inte lösningen på människornas problem. Det är bara Jesus som är det. Han sa inte att församlingen är vägen, sanningen och livet. Han sa att jag är vägen, sanningen och livet. Det vill säga vad vi behöver göra. Det är, i alla fall jag upplevde i mitt liv. Vad jag behöver göra. Jag behöver mer av honom. För jag märker den lilla observationen jag gjort i mitt lilla gråa liv. Det är att när jag kommer närmare Jesus får jag en större kärlek till mina medmänniskor. Och det är ett recept att rekommendera till dig och kanske också fortsättningsvis till mig. Jag minns när jag började för snart 15 år sedan jobba på ett behandlingshem för narkomaner. Och man var lite nervös och inte riktigt visste vad som väntade där på hemmet. Så jag minns att jag skulle presentera mig. Så jag gjorde en sån här idiotisk grej att jag berättade om mina utbildningar vi hade jobbat med och jag hade den positionen där och den positionen där. Och jag minns nu blickarna hos de här killarna med sitt svåra och sargade liv. Alla sa ungefär unisont, om inte det så i kanon, vem tror han att han är? De har inget intresse av att veta att jag hade gått bra för mig i mitt liv. Och jag märkte efter dag ett så tog jag en ny strategi. Kanske jag ska börja vara med dem på deras villkor. Kanske jag ska börja fråga hur de har det, lyssna på dem. Inte på något sätt fokusera så mycket på mig, utan låta dem få tala. Som Lilian var inne på förra veckan. Och jag märkte efter en par månader hur det var en mycket väl och bättre strategi. Och ett par år senare fick man till och med leda en del av de här människorna till Jesus. Inte för att jag berättade hur bra jag var, utan för att jag försökte med Guds hjälp vara deras vän och peka på att det finns en Jesus som älskar dem. Vi behöver minnas det ännu, att du kan vara enda kontakten en människa får med Jesus. Och den meningen ska inte förorsaka en prestationsångest i ditt liv. Den meningen förhoppningsvis ska förorsaka en liten turboknapp i bakändan på dig så du kommer närmare Jesus. För enda sättet du kan ge Jesus till människan är att du själv kommer närmare honom. Och då går vi in på en tredje och sista, och jag med flit gjort en riktigt provokativ mening. Ingen bryr sig om dina gärningar. Och nu ska jag hoppas jag får vara lite radikal här i alla fall. Men låt oss ännu innan blir det, så kan vi se på den här texten. Vad händer när Jesus är med Sackeus? De äter, eller egentligen står det att de inte ens har börjat äta, utan när Sackeus stod där med Jesus, så börjar han prata. Och han säger att han ska ge pengar till de fattiga. De man har lurat så ska han ge tillbaka. Och Jesus säger att nu också frälsningen kommit till detta hus. Och människosonen kom för att söka upp det som var förlorat. Dessa väldigt vackra ord från Jesus. Jag gjorde en enkel observation efter att jag nu håller på att predika i 21 år. Jag kan nå två sorters människor när jag predikar, har jag märkt. Vill jag nå de religiösa, du får märka nu vem du är av de här två. Vill du nå de religiösa så ska du berätta om allt bra som du har gjort. Du får den här feedback, oj vad du är duktig, oj du har gjort Gudul Vasa, du har gjort det ena, du har predikat där och du har gjort det ena och det tredje. Vill du nå syndare, människor som Jesus kallar oss att nå, då ska du visa hur svag och beroende du är av honom. De gånger jag får mest feedback när jag predikar, den är berättar om mina egna kamper och svårigheter, men hur jag i dessa kamper finner en seger i Jesus. Inte för att jag är bra, men jag har funnit honom som är tillräckligt bra och mer därtill. Och ska jag nu vara ärlig, så någonting av det största mysteriet, jag brukar rabbla om det här nu som då, men det största mysterierna av mig i kristenheten idag, det är hur kan man finna så mycket narcissism i församlingen? Hur är det möjligt att vi som dör bort ifrån oss själva finner hur så stora behov att bara lyfta fram oss själva hela tiden? Jag gör det ibland med flit. Nu kommer alla bli nervösa när jag säger nästa mening. Ibland kommer jag och pratar med folk i församlingen och delar min smärta och min kamp. En minut senare har de sagt ja och så börjar de prata om sig själv. Och ge mig noll uppmärksamhet senare. Så ska det inte vara i församling, kära vänner. Vi måste dö från oss själva och vi måste börja se människorna runt omkring oss. En del tror jag att pastorn behöver inga hjälp. Jag kan säga det, pastorn behöver mest hjälp av allihopa i den här salen. Det är lite kamp ibland. Och klart vi ska få prata om oss själva, men du pratar om dig själv hela tiden. Jag säger nu lite raljerar här. Tänk på att du kan vara den enda Jesus-människa som möter på. Ta då och lyssna på vad människan har att säga. Och bär han eller hennes börda så uppfyller du Jesu Kristi lag. För en uppfattning och en felaktig tolkning som jag ser av kristenheten, där vi tror att vår kristenhets mognad mäts i hur ofta du och jag möter Gud. Men den mäts i hur ofta någon av dina medmänniskor möter Gud genom dig. Det är då vi kan se att vi har mognat. Det är då vår dagliga bön blir Gud. Låt någon människa få på någon vidunderligt märkligt sätt bli välsignad av dig genom ett konstigt liv som mitt. Jag tror det är mogenhet. Och jag minns det så tydligt när jag satt med en pastor i en stad för något år sedan som hade en kris i sitt liv. Och han sa till mig, Anders, vet du vad jag tror det största tecknet på mognad i en kristen människans liv är? Och jag sa, berätta. Han sa, jo, det är en människa blir mindre och mindre självisk hela tiden. När vi kan stå här och bara peka på Jesus när vi predikar, eller när du talar med folk om honom, och du inte behöver berätta om vad du har gjort, då har du mognat till Kristus. Då har du inget spädbarn som har så stort behov att få bekräftelse till höger och till vänster. Utan du kommer, och lösningen är inte den att du ska nu justera hela ditt liv. Lösningen är att du kommer närmare honom, så han med sin heliga ande får förvandla dig, så du får dö bort från dig själv. Du kan säga som Paulus, nu lever inte längre jag, utan Kristus i mig. Herre, hjälp oss dit. Jag vet att det är svårt och hälften säger sura på mig, men det är därför man är pastor. Men jag tänker på Paulus, hur han uttalar sig. Han säger någonting väldigt intressant. Han säger, för min egen del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilken världen är korsfäst för mig och jag för världen. Och då ska jag säga dig att Paulus, han kunde vara stolt över ganska många saker. Han kunde till exempel peka på att han var högutbildad. Han hade läst på den dåtidens en av de främsta universiteten som fanns. Han kunde peka på att han inte bara kunde läsa, vilket var en raritet på den tiden. Han kunde inte bara läsa, utan han kunde skriva. Han kunde också flera språk. Det kunde han peka på. Han kunde säga att han är romersk medborgare. Alla var inte på den tiden, förstås. Han kunde citera Toran utantill, alltså lagen. Det måste man kunna göra för att bli farisé. Han kunde säga att han hade mött Jesus bokstavligen. När han var på väg till Damaskus och skulle utrota församlingen, så gick han ett möte med Jesus. Detta sällsynta, nästan skrämmande mötet med Jesus. Det kunde han peka på. Han kunde säga att han har varit med uppväckt folk från de döda. Han kanske inte ville göra det för en dag när han predikade en gång. Står ju så, han föll ner från fönstret. Och mest, alltså jag härjer med den tron. Han fortsatte att predika. Och sen på morgon först uppväckte han honom från de döda. Det kallar jag nu någon form av tro. Men han kunde peka på det. Han kunde peka på alla mirakler han hade sett. Alla nådegåvor han var stark i. Han kunde peka på att han startade ett antal församlingar i den dåtida världen. Han kunde peka på att han höll på att skriva massa brev som sen blev medparten av den nya testamentliga skriften. Man pekar inte på det. Han kunde peka på alla tusentals människor som han har sett omvända sig till Jesus genom hans tjänst. Han kunde peka på alla mirakler han har varit med om. När han är på bli ormbiten och ingenting händer. När han är på sjön och de lider skeppsbrott och alla klarar sig. När han är i fängelse håller han sönderpiskad längst bak och de sjunger lovsånger och fängelska portarna öppnas av sig själv. Han kunde peka på det, men han gör inte det. Han säger, jag pekar bara på en sak. Jag är bara stolt över en sak. Och det är Jesu Kristi kors. Varför det? Jo, för det var bara vid korset som allt det som jag just har rabblat upp förutom de två första sakerna var möjligt. Det var vid korset han fick möjlighet att se mirakler i egen rum, att skriva de här böckerna, att se tusentals, kanske hundratusentals människor, om man tar hela historien så är det ju så, komma till tro på honom. Det var bara vid korset som han hade blivit vem han var i Kristus. Därför pekar han på detta kors. Han var stolt över det, fast det var så bestialiskt och inhumant avrättningssätt, den här korsfästelsen, som var så grym att inga romerska medborgare kunde avrättas med hjälp av det, och bara de värsta brottslingarna. Tänk att vara stolt över en sån sak. Korset. Varför han valde att vara det? Det var bara, som jag redan nämnde, att enbart vid korset som allt han gjorde för Guds rike blev möjligt. Det var i korset han fick uppleva syndernas förlåtelse. Vid korset som han fick en relation med guden som förde in honom senare i evigheten. Det du och jag tänker att du och jag en gång får träffa på honom. Alla av oss här inne har den möjligheten att få en evig relation med Jesus. Och nyckeln till det är att vi också blir stolta över Jesu Kristi kors som har strukit bort det krav, det skuldebrev som med sina krav vittnade emot oss. Inte strukit, det förintat egentligen det grekiska ordet. Och jag ska avsluta med de här sakerna. Att det är vid korset vi får syndernas förlåtelse. Det är vid korset vi får kärlek till våra medmänniskor. I den graden att vi inte längre ser dem som syndare utan som Guds älskade och utvalda. Det är vid korset vi får kraft att utföra Guds gärningar. Det är vid korset vi inser att det inte handlar om oss, utan bara om vad Gud gör i kärlek för en förlorad värld. Vår dröm i församlingen är att göra Vasat en vackrare plats. Och vi tror att vägen dit går via korset. Det du och jag gång på gång får påminna oss om att han älskade världen så mycket att han gav oss sin enfödde son, att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Platsen vid korset där våra liv blir mer transparenta. Platsen där korset är, där kärleken till våra medmänniskor växer. Och framförallt platsen där vi får dö bort ifrån oss själva. Välkommen med på resan till Jesu Kristi kors, ska vi be. Herre Jesus, vi tackar dig Gud för korset. Korsets kraft där du dog för våra synder, där du uppstod för vår rättfärdighet. Där korset möjliggör det för oss att nå ut.